God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Håkan Sundliden håller nu bibelförklaring över Galaterbrevet och vi ska få lyssna till del 3. Och vill du höra det då i Värnamo kyrka så är det då på tisdagar klockan 18:30. Så är alltså då del 3.
Välkomna till Värnamo kyrka och till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Gott att se er här igen med biblarna uppslagna. Vi ska slå upp i Galaterbrevet och där ska vi, jag tror att vi har gjort inte hela första versen men en bit av den i alla fall. Och så ska vi fortsätta där så vi försöker få färdigt den där hälsningen, de fem första verserna. Men vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du har lämnat kvar ditt ord, din undervisning till oss. Att vi kan få del av samma ord som de första kristna fick del av. Samma undervisning. Herre, de uppenbarelser som du gav till din tjänare Paulus, som han har tecknat ner. Samma tankar, samma förståelse och ordalydelser får vi del av här ikväll. Herre, hjälp oss att förnimma din närvaro. Låt din heliga ande vara verksam ibland oss i våra hjärtan. Så att vi liksom kan för vårt inre se dig och höra dig. Herre, vi inbjuder dig att vara i centrum. Att vara den som talar till oss. Herre, ställer mig till ditt förfogande. Amen. Galaterbrevet. Vi har sagt det att första kapitlet, vers 1 till och med 5, är så att säga inledningen. Sen kommer ett långt sjok med undervisning och så kommer ett litet mindre sjok med tillämpningar. Och sedan är det en avslutning. Det är det enklaste tänkbara sättet att dela in Galaterbrevet. Men det är också viktigt att man inte börjar med tillämpningarna. För då hamnar man snart i lagiskhet och det kan bli jobbigt och vi tycker att vi inte räcker till och så vidare. Så därför är undervisningen, evangeliet, är det som ska komma först. Men vi har inte kommit så långt utan vi är fortfarande på inledningen. Jag undrar om inte vi ska läsa den där hälsningen en gång till. Alltså Galaterbrevet 1:1. Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud, Fadern som har uppväckt honom från de döda. Jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheters evigheter. Amen. En ganska traditionell inledning för att vara från Paulus. Jag tror att vi gjorde det mesta där av den första versen så att vi kan lämna den och ge oss på andra versen. När han skriver, jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. För här har vi första frågetecknet, så att säga. Vilka församlingar är detta? Vilka är det han skriver till? Församlingarna i Galatien. Och det som är problemet här, det är det att man måste skilja mellan landskapet Galatien och den romerska provinsen Galatien. Om du tänker dig Turkiets karta, för det är ju den det handlar om, och så tänker du sydkusten, så går ju den så, om jag tecknar här i luften, och så går det ju, svänger det ner då mot Israels kust och så runt då den afrikanska nordkusten. Så var det som så att här fanns olika landskap och just Galatien låg en bit upp, kan man säga. Så att första missionsresan som Paulus gjorde, när han åkte från Antiochia till Cypern och så kom han söderifrån upp i Mindrasien eller nuvarande Turkiet, och då åkte han där med, åkte eller gick, eller han tog sig fram Derbe, Lykonium, det fanns Antiochia, Episidien. De städerna som man gjorde där på första missionsresan låg inte i landskapet Galatien. Utan landskapet Galatien, nu vet jag inte hur strikta de var med gränserna, men landskapet ligger så att säga strax ovanför, möjligtvis han har snuddat lite grann vid gränsen till landskapet. Men när romarna tog makten, då gjorde ju de en indelning av hela sitt territorium i provinser. Och då gjorde man Galatien så att Galatien var inte bara landskapet Galatien, utan det gick hela vägen ner till sydkusten. Provinsen Asien är alltså större än landskapet. Och under den första missionsresan så reste han i provinsen Galatien hela tiden. Men då är frågan om det är de han menar här. Och det diskuterar ju då de lärde. Jag lade märke till när vi läste första missionsresan i Apostlagärningarna. Att jag tror inte att Galatien, att det namnet förekom någon gång. När vi läste första missionsresan. Han skriver om städerna. Ni kan slå upp det förresten i Apostlagärningarna 13. 13 och 14 är ju den första missionsresan. Jag ser att han reste från Antiochia, det är Antiochia i Syrien, i kapitel 13, vers 1. Och så åkte han båt till Cypern, steg i land i Salamis. For sedan över hela Cypern till andra änden, västkusten, västra delen av Cypern, där ligger Paphos. Och så reste han vidare då, om man kommer till 13:13, till Perge i Pamfylien, landskapet Pamfylien, men provinsen Galatien. Och så fortsatte han från Perge och kom till Antiochia i Pisidien, och det är så långt norrut som han kom. Och sedan reste han då vidare, men jag kan ha fel, men jag tror inte att jag har fel när jag säger att här i 13 kapitlet och 14 kapitlet, där kommer han till Ikonium och Lystra. Och så tillbaka sedan då i slutet på 14 kapitlet. Jag tror inte att ordet Galatien nämns någonstans. Så att här har man då frågat sig om det verkligen kunde vara så att det var de församlingarna. Och inte desto mindre så finns det de som tror att det var det. Och jag hör väl till dem, fast jag skulle ju inte satsa allt för mycket på att jag hade rätt. Så det lämnar det öppet. Men när jag går igenom Galaterbrevet, då har jag anammat just detta. Att han var där på sin första missionsresa. Det vill säga församlingarna i Salamis, Paphos, Antiochia, Episidien, Ikonium, Lystra. Det är de, och Derbe också förstås. Det är de församlingarna han skriver Galaterbrevet till. Då kan man tycka, har det någon betydelse då? Ja, det har det egentligen inte i sak. Det har betydelse dels förstås att det är alltid gott att veta vilka han skriver till. För då här kan vi ju läsa hur det var i de här församlingarna. Och då får man ju ett mervärde när man läser Galaterbrevet. Och sen har det framförallt betydelse när man ska försöka bestämma vilket år Galaterbrevet var skrivet. Alltså dateringen av Galaterbrevet. Den här tesen som jag nu förfäktar, den kallas för den sydgalatiska hypotesen. Därför att Galatien går då ända ner i syd så att säga. Och om det är så, och det här är då en del av invändningarna mot det här som jag säger. Om det är så, då har han alltså skrivit Galaterbrevet efter det kommer till 14 kapitlet och 15 kapitlet. Ni ser, när han kommer till 14:26, där är han tillbaka vid utgångspunkten Antiochia i Syrien. Och det står då i vers 27. Att han berättade om allt vad Gud har gjort och hur han har öppnat trons dörr för hedningarna. Och så står det i vers 28, de stannade där ganska länge hos lärjungarna. Där skulle han alltså ha suttit och skrivit Galaterbrevet. Men då betyder ju det att det är innan Jerusalemsmötet. Jerusalemsmötet som var så stort och så viktigt och som hela kapitel 15 i Apostlagärningarna handlar om har alltså inte hållits. Och det här som det blir lite invändningar då, därför att man menar att i Galaterbrevet 2, om ni tittar där också, så ser ni att i Galaterbrevet 2, hela det kapitlet där egentligen, särskilt vers 1 till och med 10, handlar om hur Paulus, vi tar vers 7 till exempel, de insåg, det här skulle då ha skett i Jerusalem, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna, alltså till hedningarna, och Petrus till de omskurna. För det var ju den stora frågan är hur man skulle behandla de oomskurna. Och de hade olika uppfattningar. Men han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna, han har gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Och så berättar han om, vi kommer dit så småningom, om hur de kommer överens. Och då menar ju de flesta att just det Galaterbrevet 2:1-10, det är ju Jerusalemsmötet. Då kan du ju inte... Galaterbrevet har varit skrivet innan Jerusalemsmötet. Det måste ju vara skrivet efteråt. Eller också så kan det vara som så att det har skrivits i samma veva som Jerusalemsmötet. Kanske i anslutning till Jerusalemsmötet eller strax efter Jerusalemsmötet. På vägen tillbaka till Antiochia eller någonting sånt. Det vet vi alltså inte riktigt hur det har gått till. Dessutom är det en komplikation som säger det att Paulus då i Galaterbrevet 2:1 är väldigt noga med att säga, ja förresten han säger det redan innan, att han bara har varit i Jerusalem en gång tidigare. Ja, någonstans så står det, vi kommer dit också småningom, så är han ganska noggrann med att säga att han inte har varit i Jerusalem tidigare. Av det enkla skälet att det evangelium och den undervisning som Paulus förmedlar, säger han själv, har han fått ifrån Herren Jesus Kristus genom uppenbarelser. Och han lyfter fram det, dels förstås för att han lyfter fram den auktoritet med vilken han förkunnar, men också därför att beskyllningen kan ha varit den att han bara efterrapar apostlarna i Jerusalem. Nej, jag har inte varit i Jerusalem. Men om den här händelsen i Galaterbrevet 2 som handlar om Jerusalemsmötet, då stämmer det inte riktigt med apostlärningarna, för där skulle han ha varit i Jerusalem. Då skulle Jerusalemsmötet ha varit tredje gången han var i Jerusalem. Och då skevar det här lite grann, och då finns det olika förklaringar som jag inte behöver ge mig in på. Men det är det här som man alltså diskuterar. Men den första tesen där, den galatiska, den förfäktar jag i alla fall, va? Jag tycker, och jag gör det framförallt utav, och det är därför vi går igenom Galaterbrevet nu också, därför att Galaterbrevets innehåll handlar ju just om de svårigheter som uppstår när hedningarna börjar komma till tro. Och i Antiochia, där Paulus var profet och lärare och varifrån han var utsänd, och till den församling som han kom tillbaka, där fanns det ju många hedningar. Så den här frågan hade börjat leva. Så att oavsett om Galaterbrevet är skrivet in i den situationen, eller om det är skrivet 10 år senare, så är det, ja, det är skrivet 10 år senare, så det är fortfarande samma situation som man adresserar. Och därför så innehållsligt så är det lämpligt att läsa Galaterbrevet nu. Jag kanske ska visa på en annan tes. Och det är den som jag sa, att det här i Galaterbrevet 2:1-10 och Jerusalemsmötet i Apostlärningarna 15, att det skulle vara samma händelse. Det är alltså parallella texter. Och då kan man ju jämföra dem och innehållet där, och då kan man se att det är väldigt mycket likt, så att det finns en hel del som talar för att det skulle kunna vara på det sättet. Och då skulle scenariot kunna vara så här, att det som har hänt under den första missionsresan, hedningarna bör komma till tro, och hedningarna i Antiochia har kommit till tro, vi vet inte om det är 20-tals eller 100-tals, men detta att de inte blev omskurna, inte blev så att säga inlämnade i det judiska folket, det är ju ett faktum vid den här tiden, vid Jerusalemsmötet. Det är ju därför de har Jerusalemsmötet. Så det är en första orsak, och det problemet finns i Antiochia. Även om de själva inte tyckte att det var något problem, så tyckte de i Jerusalem att det var ett problem. Så därför åker han ner dit. Och mötet i Jerusalem äger rum år 49. Det betyder att Galaterbrevet kan inte vara skrivet innan 49. Om det nu inte är skrivet innan Jerusalemsmötet då kan det vara skrivet 48. I sådana fall är det särklass första brevet utav alla Paulusbreven. Men år 49 hörs ju som sagt var det här Jerusalemsmötet. Sen verkar det som att de har gjort en överenskommelse i Jerusalem. Och då har man kommit överens om att man inte ska ålägga hedningarna massa saker då, och allra minst omskärelse, för att de ska bli upptagna så att säga i den kristna församlingen. Utan de ska tas upp av ren nåd och ingenting annat. Och med det beskedet har då Paulus åkt tillbaka från Jerusalemsmötet till Antiochia. Och han kommer tillbaka till Antiochia och han berättar dessa goda nyheter. Sen händer det att Petrus kommer ifrån Jerusalem på besök till Antiochia. Och så långt är det inga problem. Utan de umgås med varandra och Petrus sitter med vid matbordet och äter med hedningarna som är oomskurna. Men, skriver Paulus i Galaterbrevet, sen hände någonting. Sen hände det att det kom ytterligare några som var mer kritiska ifrån Jerusalem. Jakob och några av hans bröder, står det, som var mer kritiska. Och när de kommer upp till Antiochia, då drar sig Petrus tillbaka. Och slutar att äta med hedningarna. För det var alltså en infekterad fråga. Och det är då Paulus blir ju rasande. Han skäller ju ut Petrus offentligt mitt i församlingen. Och det uppträdet är omvittnat i Galaterbrevets andra kapitel. Vi kommer till det och vi ska studera det. Vad som egentligen hände och vad det får för följder när han gör på det sättet. Sen kan man då tänka sig att efter det uppträdet, så har han då gett sig ut på den andra missionsresan. Och på den andra missionsresan så är sannolikheten väldigt stor att han inte bara passerade, för han återbesökte ju de här församlingarna i provinsen Galatien. Men han har också med stor sannolikhet kört igenom, eller åkt igenom, hur han nu tog sig fram, landskapet Galatien. Om du tittar i apostlagärningarna, nu ska vi se här, då kommer vi till 16 kapitlet, där börjar den andra resan. Då ser du att i 16 kapitlet så ger han sig iväg på samma sätt från Antiochia till Cypern. Och så 16:1 kommer han till Derbe, Lystra, Iconium. Och så står det i den sjätte versen, Apostlagärningarna 16:6. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien. Här dyker Galatien upp. Och då åsyftas sannolikt landskapet Galatien. Jag tittade på kartorna, för det finns ju sådana i biblarna, och jag måste säga att jag fick en del frågetecken när jag tittade på kartorna. Men jag tror inte att man ska övertolka de där kartorna, för de strecken visar ju naturligtvis inte exakt hur vägarna gick. Här står det ju uppenbarligen att de åkte genom Galatien i 16:6. Och då skulle han alltså ha stött på den här typen av problematik. De oomskurna som inte blev omskurna. Då skulle han stött på den igen. Plus att han hade stött på det i de församlingarna där det faktiskt var problem redan från början. Plus att han skulle ha stött på det efter Jerusalemsmötet. Så han har säkert sagt vad han ville ha sagt där. Och så har de rest igenom. Men ni ser, här står inte i 16:6. Någonting annat än att de i vers 7 kommer till Mysien och Betynien. Så här står det inte att han grundade några församlingar i Galatien. Men som sagt, min tes är att redan de tidigare grundade var i Galatien. Och så reser han vidare. Och då kommer han ju till Filippi, om jag nu bara håller mig till överskrifterna. Och i Filippi så sitter han i fängelse tillsammans med Silas. Sen kommer han i 17 kapitlet till Thessalonike och Berea. Då är vi i Europa, i Grekland. Och i 15 versen, där han kommer till Aten. Och sen håller han talet på Areopagen. Och så i 18 kapitlet då kommer han till Korint, som bara ligger någon mil utanför Aten. Och där träffar han Akvila. Nu befinner vi oss ungefär vid år 50. Så allt det här sker på ett år, inom ett år efter Jerusalems mötet. Och sedan så står det i den elfte versen. Nu befinner han sig i Korint alltså. I den elfte versen står det: och han stannade där i ett år och sex månader och undervisade dem i Guds ord. Alltså tämligen lång tid. Under den tiden, ett och ett halvt år i Korint, säger den här andra tesen då, skulle han ha skrivit Galaterbrevet. Då skriver han tillbaka till de här församlingarna som han nu har besökt två gånger. Men här tävlar då Galaterbrevet lite grann med första Thessalonikerbrevet. För första Thessalonikerbrevet är förmodligen också skrivet för den här tidpunkten. Så om du vill anteckna din bibel, så ska du anteckna här vid elfte versen. Första Thessalonikerbrevet, Galaterbrevet, möjligtvis inom parentes då. Då är det bara så att som bibelforskare eller som exeget, så skulle man naturligtvis så jämföra de här två breven med varandra. För att se samstämmigheten, om de är skriva, de kanske är skrivna under samma halvår, samma månad till och med. Då borde det finnas samma typ av innehåll eller frågeställningar eller förkunnelse. Men när man då jämför dem, så visar det sig, och det här är skälet till att många menar att första Thessalonikerbrevet kommer först. Då visar det sig att i första Thessalonikerbrevet är Paulus apostolat. Detta att han uppträder som en apostel med uppenbarelser ifrån Jesus, det är inte på något sätt någonstans ifrågasatt i Thessalonikerbrevet. Och då tänker man som så, jaha, då har den problematiken inte dykt upp ännu. I alla fall så har han inte behövt försvara sig. Vidare så står det ingenting om någon omskärelse eller någonting sånt i Thessalonikerbrevet. Den problematiken finns inte heller. Medan däremot i Galaterbrevet har en helt annat innehåll, en helt annan karaktär så att säga. För där ser man att han måste hävda sitt apostolat. Och han måste fortfarande göra upp med den här stora frågan. Det är ju en jättefråga i Galaterbrevet. Och är det en jättefråga i Galaterbrevet, så tycker man att det borde väl ha varit det i Thessalonikerbrevet också. För Thessaloniker ligger i Europa, det var ju bara hedningar, eller många, lika många hedningar där. Vi vet inte, men andra sidan, det kanske kunde tala för det som jag förfäktar då, att Galaterbrevet är skrivet så pass tidigt som det är, trots allt. För det är de första stora frågorna. Första Thessalonikerbrevet, det handlar ju om Jesu återkomst. Nästa gång när vi kommer in på ett brev, då blir det alltså första Thessalonikerbrevet. Tanken är att vi ska gå igenom Galaterbrevet och den här frågeställningen med hedningarnas relation till lagen och judarna och så. Det ska vi gå igenom nu noggrant, och det lär ju ta några timmar. Och sedan så ska vi gå tillbaka till apostlagärningarna och ta upp tråden där vi var. Alltså, då kommer Jerusalemsmötet som en bekräftelse på Galaterbrevet, och så kommer andra missionsresan. Och så när vi kommer hit då till apostlagärningarna 18-11, så ger vi oss på första Thessalonikerbrevet och gör ett avbrott där. Men då är vi väl ett par tre år framåt i tiden. Det går sakta, men det går framåt. Nåja, det var detta om den andra versen i Galaterbrevet, församlingarna i Galatien. Vi lämnar det med det. Och sen så tar vi tredje versen. Då säger Paulus: nåd vare med er och frid från Gud. Då är det nästan lite lustigt, tycker jag, på så sätt att nåd och frid, det är två stycken hälsningsord. Så att när man säger nåd på grekiska, chara eller charain, så är det en hälsning på vanlig grekiska. Ungefär som man säger hej. Nåd, sa de. Och frid, om du tar det från den bibliska världen, alltså hebreiskan, det är ju shalom. Och det är också ett vanligt hälsningsord. För när vi kommer till Israel här så småningom, så kommer ni höra hur barnen ropar shalom till varandra. Eller man kommer in i affären, shalom säger man. Shalom betyder att man tillönskar någon frid, men det är som ett hälsningsord. Så man kan ju tycka att det här är ett vanligt hälsningsord, nåd och frid. Men Paulus, han fyller ju den här hälsningen. Han fyller ju de här orden med ett oerhört teologiskt innehåll. Hela Galaterbrevet handlar ju om nåden och om Guds nåd. Det som Paulus tog emot när han mötte Jesus på vägen till Damaskus, det var ju just nåd och frid med Gud. Hela karn är ju uppfylld med nåd och frid. Jesu Kristi uppståndelse och den heliga andes liv som ett resultat av pingstdagen finns hos Paulus. Och det är vad han fyller de här orden med. Nåd och frid. Dessutom ifrån Gud. Han förstärker det ytterligare. Jag har använt mig också av Martin Luthers stora Galaterbrevskommentar. Och där skriver Luther så här på ett språk som bara han kan använda. Han säger så här: två djävlar plågar oss, nämligen synden och samvetet. Jag kan nästan kan höra Luther när han säger det här och förstå precis vad han menar. För han led ju verkligen just på de här två punkterna. Men synden och samvetet. Och det finns två botemedel. Botemedlet mot synden, det är nåden. Och botemedlet mot samvetet, det är friden. Nåd och frid. Det adresserar han in i galaternas synd och i deras ofrid. Inte den jordiska friden. Alltså nu har vi ju lämnat det här med att det är ett vanligt hälsningsord. Nu är det den himmelska hälsningen som kommer genom de här orden. Så det är en fantastisk öppning egentligen. Han säger Luther också att det är bara de här orden, bara det här, den här makten, bara det här evangeliet som kan hjälpa en människa på dödsbädden. Nåd och frid vare med dig. Ifrån Gud och, står det vidare i vers 3, Herren Jesus Kristus. Och då ska ni komma ihåg här att här är ju inte det här med treenigheten och sånt. Jo, det är väl kanske självklart i sak, men det är inte självklart så att det skulle vara någon dogm i Nya Testamentet. Jag menar att det skulle vara en lära som är utredd och deklarerad en gång för alla. Men här har du ju ett indicium på det. Ifrån Gud, vår fader, och Herren, Kyrios, som ju är titeln på Guds eget herravälde. Här knyts det ihop Gud, fadern, och hans son, Herren, Jesus Kristus. De knyts ihop, så att säga, med det här lilla ocket. Knyts ihop med herraväldet, med titeln Kyrios. Fadern och sonen som regerar, allhärskaren. Och det här med att Jesus är kyrios, alltså att Jesus har del av den här gudomliga herraväldet, det vet vi ju utifrån andra skrifter också, alltså i Nya Testamentet, att det är ju den första kristna bekännelsen. Jesus är Herren. Och det är vad inkarnationen handlar om, att Gud blir människa. Så den här nåden och friden som kommer ifrån Gud, den är nu plötsligt personifierad i Jesu person. Där finns nåden och friden. Den kommer från Herren Jesus Kristus. Så kommer Guds nåd och frid genom Jesus Kristus till oss människor som tar emot honom. Och sen står det då vidare om denne Herren Jesus Kristus som offrade sig för våra synder. För att rädda oss ur den nuvarande onda tidsånd. Det är så mättat, de här hälsningsorden, så att man skulle kunna stanna vid varje ord. Vad innebär att han offrade sig? Vad betyder att det är för våra synder? Och vilka synder handlar det om? Lever vi i den nuvarande onda tidsåldern? Måste människor i allmänhet bli räddade från den nuvarande onda tidsåldern? Alltså det finns mycket, inte bara många frågor utan framförallt mycket material att arbeta med i den där. Men vi kan väl lägga märke till åtminstone några saker. Det första, vi kan inte frälsa oss själva. För det står ju att det var Gud som räddade oss i den fjärde versen. Eller frälste oss. Vi kan inte rädda oss själva. Gud räddar oss. Och det andra som man kan tänka på, det är att här kan man se att de där synderna, våra synder står det ju, som vi kanske inte tycker är värre än vad någon annan människa har gjort. Och vi är inte sämre än andra, och våra synder, hur betydelsefulla de och så vidare. Ja, de är så pass betydelsefulla så att Jesus fick offra sitt liv för att försona dem. Det framgår ju också av det här hälsningsordet. Men Gud vare tack, nu har han offrat sig för oss. Så nu kan vi se också våra synder i ett annat ljus. Men just här i hälsningsordet så ser man hur viktigt det här är. Ja, vad kan då kyrkan göra, och förkunnare och präster och själasörjare i det här sammanhanget? Vi kan inte göra någonting. Det är Gud som har gjort allting. Det enda vi kan göra i kyrkan, och det enda vi kan göra som kristenhet, det är att ta emot den här hälsningen i vårt inre. Vi kan så att säga öppna upp oss, vi kan släppa till för de här hälsningsorden om nåd och frid. Gud är den som räddar oss från den nuvarande onda tidsåldern. Ingen annan. Det står ju också här i samma vers, den fjärde versen, att det sker efter vår Guds och Faders vilja. Jag hade en sak till där förresten, den nuvarande onda tidsåldern. Det kommer också från Luthers Galaterbrevskommentar. Men han uppehåller sig lite grann vid detta med den nuvarande onda tidsåldern. Alltså detta, för så tänkte man i den bibliska världen att alla människor i världen lever i den nuvarande onda tidsåldern. Och i den nuvarande onda tidsåldern så finns det ju mycket som är gott också, som vi kan skatta oss lyckliga över. Vi kan ha det bra och vi kan göra goda gärningar och så vidare. Men allting är ju lagt under den nuvarande onda tidsåldern. Och därför så säger Luther att även det bästa i den nuvarande onda tidsåldern är Guds fiende. Därför att det näst bästa, om man säger så då, eftersom Gud är det bästa. Det näst bästa, när vi tar det näst bästa, så har vi ju ratat det bästa. Det näst bästa är det bästas fiende. Och Luther talar om det här som att han talar om djävulen. Att djävulen uppträder inte bara som en svart ängel, utan lika mycket och är farligare som en vit ängel, som en ljusets ängel. Vi kan trivas, som vi kanske skulle säga i vår tid, i den nuvarande onda tidsåldern, och tycka att vi har det bra, och ändå vara fångade i den nuvarande onda tidsåldern. Gud vill rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Och det som händer när Jesus kommer till oss, när Gud blir människa, när Gud träder in i världen, det är ju att han har med sig den tillkommande tidsåldern, alltså det vi brukar kalla för himlen, och som vi tänker oss att vi ska komma till så småningom. Den har ju han med sig ner här på jorden. Och genom evangeliets ord så förkunnar han, så sprider han den nya tidsåldern, så att de två kommer att överlappa varandra. Gud vill rädda människor i den nuvarande tidsåldern. Ta dem, lyfta dem in i den himmelska tidsåldern. I Guds rike. Där Gud får regera. Det är ju det här som är hotat. Inte bara bland församlingarna i Galatien, utan som är hotat varje gång som inte Jesus får vara Herren. Om inte Jesus får utöva sitt herravälde, om vi inte är underställda och underdåniga beredda på att trons lydnad ska upprättas ibland oss, då lever vi i någon sorts Ja, Paulus skulle nog ha sagt det, avfall. Det är ju det han skriver om. Ni tittar när vi kommer här till 6:e versen. Om jag får gå lite för händelserna i förväg. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom. Det här skriver man ju till kristna människor. Som alltså har glömt bort att frälsningen var genom nåd. Och som nu ska börja ägna sig åt laggärningar och matföreskrifter och sabbatsbud. För att om möjligt bli upptagna i det utkårade folket. Därmed så hotas ju och förstörs ju evangeliets förkunnelse. Det är vad brevet handlar om. Varför var Paulus så upprörd nu då? Ja, jag har gjort lite anteckningar om det också. Vi hinner gå igenom det. Han var inte bara upprörd, utan han är ju rasande när han skriver det här. Det är, som jag sa förra gången, att det här är nog det enda brev där han inte skulle då varit här då i den femte, sjätte versen, där han inte tackar Gud för församlingarna i Galatien. Han har ju inte ett gott ord att säga om dem. I alla de andra breven, så Thessalonikerbrevet till exempel, så säger han att överallt så talar man om eran tro och vittnesbördet sprider sig, och han lovar dem. På samma sätt när han skriver till församlingen i Rom eller församlingen i Korinth, men inte här. Alltså det här, han är spänd som en fjäder när han har skrivit den här hälsningen. Och går direkt in på, i 6:e versen, jag är så förvånad över att ni har avfallit från honom. Kommer direkt till saken, så att säga. Och vad är det nu då som gör att han är så upprörd? Ja, det har ni redan förstått, hoppas jag. Det handlar om att de hedningar som har tagit emot Guds gåva genom Jesus Kristus, de är nu utsatta för övertalningsförsök ifrån de judekristna som fortfarande har hjärtat kvar i lagen, eller som tänker sig att också hedningarna ska komma in i det utkårade folket. De kan ha menat väl, det ska vi inte ta ifrån dem, men det var fel väg. De ville att hedningarna skulle iaktta matföreskrifterna, skulle hålla sabbatsbudet, och de skulle i slutänden, för att bli helt och fullt upptagna i det judiska folket eller i det förbund som Gud har ingått med Abraham, omskäras. De här kallar Paulus, vi vet alltså inte vilka de är egentligen, va? Men han kallar dem på något ställe för, så säger han, några från Judén. Och på något annat ställe säger han några från Jakob. Det kunde ju varit samma. Och på något ställe så kallar han dem, på grekiska i alla fall, det står inte så i översättningen, men han kallar dem för judaister. Och judaister är ett bra ord. Alltså det är de som försöker få hedningarna att leva som judar fastän de inte är judar. De är judaister, de går åt det hållet genom att göra laggärningar som går åt det hållet. Och han har i Galaterbrevet här en hel rad omdömen att fälla om de här judaisterna. Och kom ihåg här nu att de här judaisterna kanske menar väl. Ja, vi får väl utgå från att de menar väl. Men Paulus är så upprörd för att han menar att själva evangeliet, alltså nåden och friden, håller på att fördärvas. För man förlorar den, man förskingrar den och förlorar den om man ägnar sig åt laggärningar. Det är ett antingen eller här. Och då så tilltalar han dem i första kapitlet. Nu har jag en rad bibelversar här i Galaterbrevet, men de är lätta att hitta. Vi ska se här, kapitel 1, vers 7. Där kallar han dem för några som skapar förvirring. Jag har ju folkbibeln här för den som inte har noterat det ännu. Några som skapar förvirring. Och i trettonde versen. Nu ska vi se. Ja, det är typiskt, i mina anteckningar så har jag en annan bibelöversättning. Men där kallar han dem för fanatiska ivrare. Se vad det kan motsvara här nu då. Jo, det är 14:e versen, ja. Där han talar om sig själv. Mer fanatiskt, sista versen i 14:e versen. Mer fanatiskt än de ivrade jag för mina fäders stadgar. Han var ju själv en sån tidigare, innan han blev omvänd. Fanatiska ivrare står det i Gerts översättningar som jag har här. I andra kapitlet, den 4:e versen, vad kallar han dem där då? Där kallar han dem för falska bröder. Han kallar dem för bröder. De är alltså kristna. Men de är falska. Och sen i, det kommer väl igen det där uttrycket. Vi ska se hur det står i 12:e versen. Ja, där står det några från Jakob, ja. Och i den 14:e versen. Att de inte var på rätt väg, skriver han, ja. 16:e versen. Talas det om laggärningar. Och i Gerts översättning, som jag fortfarande har dubbla översättningar, så därför jag inte hänger med själv riktigt ibland. Men där står det att de sätter sin lit till laggärningar. Och här står det bara att de håller sig, inte förklaras rättfärdiga genom laggärningar. Tro på Kristus och inte genom laggärningar. Det kanske står tydligare då i Gerts översättning. 3:e kapitlet, vers 23. Där står det att de var under lagen. De var bevakade av lagen. Bilden han använde är att de hölls i fängsligt förvar. De var fångade under lagen. 5:e kapitlet. Det här är fortfarande tillmälen som man ger de här judaisterna. I 5:e kapitlet, vers 11. Där talar han om att de predikade omskärelse. Kan ni förstå vad det betyder? Själv predikar Paulus evangelium. Men de, här i 5:11, predikar omskärelse. De predikar inte ens evangelium. De predikar ju omskärelse i förlängningen. Det är ett helt annat evangelium. Det är inte ens ett evangelium. Och i 6:e kapitlet, vers 13. Där säger han att när de har lyckats omskära några, så står det i slutet på den 13:e versen, så skryter de med det. Och i den 14:e versen, de berömmer sig utav det. De predikar omskärelse, de övertalar andra. När de har genomfört det, så skryter de med det. Och i den 15:e versen, 6:15, så står det om att det inte har någon betydelse om man är omskuren. Så ni ser att i varje kapitel, kanske på mer än ett ställe i varje kapitel till och med, så tillskriver han de här tillmälen som att de förvrider evangelium, de är fanatiska ivrare, de är falska bröder, de sätter sin lit till laggärningar, de står under lagen, är fängslade under lagen, de predikar omskärelse, de skryter med det, och de är inte någon ny skapelse bara för att de är omskurna. Då märker ni lite grann av tonen. Och det här går igenom hela brevet. Man tror att det här måste ha varit, precis som Paulus säger där i 1:a kapitlet, 14:e versen. Där han säger att han ivrade fanatiskt för sin sak. Så var det ju som så att alla fariseer och skriftlärde var ju inte likadana. Men det fanns, Göran Larsson brukar tala om att det finns åtminstone 7 olika riktningar inom fariseismen. Och det fanns en riktning inom fariseismen som var speciellt sträng. Speciellt inriktad på att göra detaljerna i lagen. Det var de som var lärjungar till en rabbin som heter Shammai. Jag har talat om det här tidigare, vi tar inte mer än så, men det fanns ju två ledande rabbinskolor, Hillel och Shammai. Och Shammais lärjungar var av den här strängare sorten. Det är förmodligen de som Jesus går till rätta med i Matteus 23. När han skriver, när det kommer med sju veropen. Ve er! Då adresserar han, då ser det ut som det är fariser i allmänhet. Men det är sannolikt just de här. Därför att det står, i ett av veropen så står det, ni som ger tionde till och med utav mynta och dill och så vidare. Det behövde man ju inte göra enligt lagen. Men de gjorde det för de skulle vara bättre än själva lagen. De ivrade för lagen. De ivrade för tillämpningen. Och de var också missionerande. Det säger Jesus också i Matteus 23. Att de kunde fara över land och hav för att göra en proselyt. Alltså för att värva någon. Det är samma sak som här då. De predikade omskärelse. Och det här är inte fariseer återigen i allmänhet. Men det fanns en sån gren av det hela. Och förmodligen så tänker man sig att Paulus var just en sån. Paulus gick ju så långt så att han förföljde de kristna. Är det inte typiskt förresten att Gud omvänder just en sån? Och gör honom till apostel av Jesu Kristi kyrka. Det är fantastiskt. Och det är klart att om det nu fanns andra som hade omvänts då också av de här judaisterna. För de kallas ju ändå bröder. Så kan man ju förstå att de kanske kände sig svikna av Paulus. Som inte höll fast vid någonting av de här strängare reglerna längre. De till och med menade att de inte behövdes. Därför att nu har någonting nytt kommit. Nu har uppfyllelsen av det gamla kommit. Behöver vi inte det gamla på samma sätt. Så det var mycket spänt. Men de här då judaisterna som alltså var inte bara stränga utan också i viss utsträckning missionerande. Tror man har rest efter Paulus, besökt de här församlingarna, Antiochia och Derbe och Lystra och Iconium och så. Efter det att Paulus har varit där. Och så har de åkt dit och lagt till rätta det Paulus har sagt. Och förklarat vad Paulus egentligen ville ha sagt. Och introducerat det här med laggärningar. Och tydligen av Galaterbrevets inledning här att döma. Så är det många i Galatien som har nappat på det. För det var säkert uppriktiga människor som ville bli upptagna i Guds folk. Och det är klart att det var ju enkelt att ta emot Jesus då. Så var saken klar. Men det kanske inte var så enkelt att hålla fast vid det. För man ville göra mer. Man ville göra de här laggärningarna. Vi är ju sådana. Vi vill gärna rädda oss själva. Så de var nog mottagliga för det. De här judaisterna, de ville alltså se, kan man säga, Paulus förkunnelse. De ville se hans evangelium, om man får kalla det så. De ville se Paulus evangelium och frimodiga förkunnelse som en variant på judendomen. För det var ju inte ovanligt att man kunde tolka på lite olika sätt inom i det judiska tron. Och då ville man ha Paulus förkunnelse till att vara en variant bland andra. Och så tänkte man inte kanske på det som fick Paulus att explodera. Nämligen att då förstörde man ju hela poängen med det som Paulus predikade. Då reducerade man evangeliet. Då var det inte ett gudomligt budskap från Guds utsända apostel. Utan då var det ju en människolära bland andra. Så här är en ekvation som inte går ihop. Här är två olika världar som krockar med varandra. Och jag tror ju bestämt att det kan vara på det sättet fortfarande. Och jag tänker nu inte att det här fenomenet att de här två världarna krockar med varandra. Bara har med kristen tro och uräkta judisk tro att göra. Eller judisk tro att göra. Utan jag kan nog mycket väl tänka mig att det skulle kunna appliceras, tillämpas också i våra sammanhang. Alltså att det finns ett rent äkta evangelium som möter motstånd i församlingarnas verksamheter och prästers och pastorers olika förkunnelse, sätt att förmedla evangelium. Två olika världar som krockar, två olika andar. Nu har jag då några skäl här, det hinner vi med också. Jag har skrivit upp några skäl till varför Paulus inte kunde gå med på det här. Förutom då att han hade fått den här uppenbarelsen från Gud och allt det som vi har talat om. Så är det följande skäl. Nämligen att lagen, skrifterna, lagen, profeterna, skrifterna, de där böckerna, 39 böckerna, de är ju från början givna till det judiska folket. Och inte minst själva lagen med alla de här tillämpningarna och offer och ja, tredje Mosebok och helhetslagar och allt vad det är. Det är ju sånt som var givet till det judiska folket, inte till några hedningar. Det har aldrig varit givet till hedningarna. De 10 budorden är så att säga givna till judarna. Och ibland så har jag undrat, ja, många gånger har jag undrat varför vi undervisar konfirmanderna om det för. De är ju inte judar. Vi borde ju undervisa konfirmanderna om Jesus istället. Men lagen är alltså given till judarna. Och det är ju judarnas särskilda kännetecken. Det är det som gör att de skiljer sig från alla andra folk. Det är det första argumentet. Nu ska vi ju inte då plötsligt börja tillämpa lagen på massa hedningar som blir kristna här överallt. Det är ologiskt. Det andra punkten, och det som Paulus var alldeles övertygad om, det är ju detta att nu har någonting nytt kommit. Nu har Gud gett oss evangelium. Eller för att uttrycka så här, nu har Gud gett oss lagens uppfyllelse. Om du kan ta emot lagens uppfyllelse, finns ju ingen anledning att försöka uppfylla den själv. Genom Jesus Kristus fullbordas lagen. Både den positiva sidan av lagen, det vill säga han gör allt som man ska göra, och den negativa sidan, det vill säga han tar straffet på sig. För lagen bestraffar ju dem som bryter. Jesus tog det straffet på sig fast han inte hade brutit något. Ja, men varför gjorde han det då? Ja, det var ju för vår skull, för våra synders skull. Han har fullbordat lagen, fullkomligt uppfyllt den. Och det är denna laguppfyllelse som skänkes oss fritt och förintet. Du och jag, vi kan inte uppfylla lagen, men vi kan få lagens uppfyllelse. Det är det som är evangeliet. Lagens uppfyllelse och evangelium. Så man behöver inte spela ut lagen och evangeliet mot varandra. Utan vi får också lagen, men vi får den som uppfyllt. Och därför så behöver vi inte ägna oss åt laggärningar som om den inte vore uppfylld. Eller som om vi skulle försöka uppfylla den själva. Vi har då för det tredje gått in i en ny fas. Och det här ska vi återkomma till i detalj. Men i första Mosebok 12. När Gud kallar Abraham, då säger Abraham, eller förlåt, Gud till Abraham i vers 2. Jag ska göra dig till ett stort folk. Det är det judiska folket. Och så kommer det i slutet på vers 3. Och genom dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Eller alla släkter, det samma ord. På jorden blir välsignade. Så detta med att Gud ska göra Abraham till ett stort folk, och Abraham säger det judiska folket, det är första fasen. Och där är löftena och profeten och alltihopa. Och där väntar man på alltings fullbordan. Sen fullbordas allting, och då kommer välsignelsen av detta fullbordade verk. Jesus var ju jude, han fullbordar allting. Välsignelsen av hans död och uppståndelse ska sen i fas 2 gå ut till alla folk på jorden och bli till välsignelse. Det här går Paulus igenom ganska så noggrant i tredje kapitlet av Galaterbrevet. Det fjärde som jag har skrivit upp här, det är att judaisterna hade traditionen och tolkningen av skriften på sin sida. Och det här är lite knepigt, därför att judaisterna, de förmedlade ju lagen och tolkningen av lagen på ett sätt som man alltid hade gjort. De hade ju inte fel, utan det var bara att de hade missat att det var uppfyllt. Eller rättare sagt, de trodde inte att det var uppfyllt genom Jesus Kristus. Och därför så fortsatte ju de i den gamla traditionen. De gjorde så som man alltid har gjort. Så bevisbördan låg ju på Paulus. Att han nu skulle försöka förklara att vi inte ska fortsätta göra som vi alltid har gjort. Så det var en svårighet i den här spänningen. En femte sak, jag har sex saker. En femte sak som jag har skrivit upp, det är det att när lagen, Toran, lagen, får vara vägvisare, så verkar det tilltalande på den gamla naturen. Alltså om någon säger till dig att när du kommer till kyrkan så ska du ta av dig mössan, du ska buga, du ska göra si, du ska göra så, va? Så kan det verka tilltalande på den gamla naturen, därför att det är någonting som jag kan prestera. Och det finns mycket sånt i lagen, där lagen föreskriver olika saker som man ska göra och så. Och då kan man ju göra det, och så är man tillfreds, då har man liksom uppfyllt lagen i det stycket. Jag tror att det var det som de här hedna kristna föll offer för. De hade ju tagit emot Jesus Kristus. De hade tagit emot lagens uppfyllelse. Och nu fick de höra att de kunde göra si och så också med matföreskrift och sabbatsbud. Då spädde de på med det, så att säga. Och då blev lite präktiga på kuppen. Detta är faran med lagen. Det är därför lagen fortfarande talar så starkt också hos oss. För att även om lagen inte var, jag ska gå igenom det här mera i detalj längre fram när vi kommer till lagen, men även om lagen inte är given till oss så som den var given till judarna, så är den ju inskriven i våra hjärtan. Och det är ju ett skäl till att vi faktiskt undervisar om de 10 budorden. Det finns allmänt nedlagt i mänskligheten någon sorts minimalistisk moral som vi använder oss av. Och det där talar ju fortfarande till oss. Det är bara det att vi kan inte koppla ihop det här med våran präktighet och vår vilja att göra det goda. Det får inte kopplas ihop med frälsningen, med nåden och friden och verket genom Jesus. Då blandar man ihop skapelsens och frälsningens plan. Då blandar man ihop den onda tidsåldern och den nya tidsåldern på ett otillbörligt sätt. Och sen det sjätte och sista. Det är tolkningen av första Mosebok 17:12. Därför att jag tror nog att vi får ge oss in på det lite tidigare, lite kanske bör ta upp tråden här nästa gång. Men i 17:12 så står det ju att Abraham skulle, då när Gud hade ingått förbund med Abraham, så skulle Abraham omskäras. Och ni ser att i 17:12 så står det till och med att också främmande folk som tas in ska omskäras. Och det budet var givet innan Moses fick lagen. Så då menar ju judaisterna naturligtvis, ja okej, vi kan väl bortse från lagen, att lagen säger att man ska omskäras. Men Abraham skulle ju omskäras. Så här har vi en nöt som Paulus måste knäcka, men det får vi ta vid ett annat tillfälle. Herre, vi tackar dig för att vi har fått förnimma din närvaro. Att vi får lyssna till ditt ord, att vi får läsa det som du har uppenbarat för Paulus. Herre, låt det få gå upp ljus också i våra hjärtan. Herre, vi litar på att du leder oss också fortsättningsvis. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Galaterbrevet. Det här var del 3 du fick höra. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson. Och programmet heter Bibeltimman. Härefter så kommer det sändning från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Ha en välsignad vecka.